Nej, men som sagt, det var gott att samtala innan och jag hade fått ett ord som jag förstår tangerar väldigt bra det vi pratar kring innan och så här och det vi bad tillsammans. Så jag ska börja med att läsa det först. Men jag ber ändå en kort bön tillsammans nu när man har chans att få tala med den allsmäktige, med han som bryr sig om dig och mig. Han som har eviga armar och som kan förändra situationer i ditt och mitt liv på ett sätt som går långt över vad vi kan begripa. Jag menar, vi tittar på universum, vad stort det är. Hur kan han ha koll på allt det där? Han är mäktig, vår Gud. Gud är mäktig. Vi ber en enkel liten bön, men vi ber till en Gud som hör och som har kraft i sina händer och som kan förvandla, beskydda och hjälpa. Fader i himlen, jag prisar, herrar, och tackar och lovar dig att du är mitt ibland oss, Jesus. Tack att du vill möta med oss var och en idag, Herre. Vi ber att du ska öppna ordet, Jesus, som bara du kan. Och öppna våra hjärtan, Herre. Och fyll oss och möt oss. Tack att din ande redan vilar här över. Tack att du möter och fyller mig och oss alla med din ande. Och vi ber, Fader, om en visdomens och en uppenbarelsens ande som öppnar ordet för oss. Och välsigna oss var och en, Herre, mitt i den situation som vi är, Herre. Vi tackar dig för allt samma och lägger oss i dina händer, Jesus. Tack att du låter ditt ansikte lysa över oss. Jesu namn. Amen. Psalm 27. Som ju finns ungefär i mitten av Bibeln. Lite längre bak kanske. Då står det så här från vers 1. Herren är mitt ljus och min frälsning. För vem skulle jag frukta? Herren är mitt försvar. För vem skulle jag vara rädd? När det onda kommer emot mig och vill uppsluka mig, mina motståndare och fiender, då ska det själva stapla och falla. Om en här belägrar mig, fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig, är jag ändå trygg. Ett har jag begärt av Herren, och det längtar jag efter. Att få bo i Herrens hus i alla mitt livs dagar, för att se Herrens ljuvlighet och betrakta i hans tempel. Ty han håller mig gömd i sin hydda på olyckans dag. Han beskyddar mig i sin boning. Han för mig upp på klippan. Nu kan mitt huvud höja sig över mina fiender runt omkring mig. Jag vill offra jublets offer i hans hydda. Jag vill sjunga till Herrens ära och lova honom. Hör, Herre, jag höjer min röst och ropar. Var mig nådig och svara mig. Mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte. Överge mig inte. Du, min frälsningsgud. Och men min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. Överlämna mig inte åt mina ovänners illvilja, ty mot mig uppträder falska vittnen som andas våld. Jag är viss om att få se Herrens godhet i det levandes land. Hoppas på Herren, var stark och frimodig i ditt hjärta. Ja, vänta på Herren. Underbara ord om vem Gud är och vilken enorm trygghet det finns när vi söker hans ansikte så att han kan möta oss och fylla oss med sig själv helt enkelt. Det är nästan allt det där som du och jag behöver. Vi behöver beskydd. Det står att Herren är mitt försvar. Han är min frälsning, alltså räddning. Alltså han är det som jag behöver. Han är mitt liv. Han är mitt allt. Jag behöver frid. Många gånger är jag orolig. Ni är det kanske också. Vad behöver jag då? Jag behöver Herren. Alltså han själv. Ibland kommer jag på mig själv. Och kanske ni gör det också. Att man söker Herren för alla saker som man ska få av honom. Och även bra saker. Vi ber om väckelse, vilket vi ska fortsätta med. Vi ber att få det och det och det och det. Och så ibland tänker jag, men jag glömmer att söka Herren själv. Han sa, sök mitt ansikte. Alltså ansikte står ju för person, den han är. Alltså Jesus själv. Och när vi söker Jesus själv, söker hans ansikte, hans person, så säger Bibeln att då får vi allt det andra också. Vi får beskyddet, för det är han själv. Han sänder sin starka hand, den heliga ande, och änglar runt oss och allt sånt där som gör att det blir, som vi brukar säga, ett övernaturligt beskydd. För vi ser det inte. Men vi märker följden av det när vi behöver det. Så vi får söka Herren, inte bara hans händer så att säga, utan vi får söka honom själv. Det blir jag ofta uppmuntran på, eller uppmuntrar, korrigerat kanske jag kan säga egentligen. Sök mig. Då jag har så mycket för mig ibland, och sen så ber jag om att ja, han ska göra ditt och datt, ni vet själva. Men jag kanske missar ibland att söka honom. Det finns en ljuvlighet i detta och en vila. Och inte så sällan hör man ju något också när man bara söker honom. Han talar gärna Gud. Och säger saker. Ibland blir man lite förvånad när han säger saker och ting. Och ibland så får man ju se saker i sitt liv som kanske inte var så bra som man hade hoppats. I ett ansiktets ljus. Det står ju väl så där. Du ställer våra hemliga synder i ditt ansiktets ljus. Men han gör ju det för att han vill göra ett djupare verk i mig och i oss alla. Och i Nya Testamentet så, det är ganska intressant när man läser Johannes evangeliet när det börjar precis. Det är så att Guds hjärta nästan lyser fram, tycker jag där. Vi kan bara läsa från vers 1 och 35. Det är precis när han har trätt fram där, Jesus. Och Johannes har vittnat om honom. Och då säger han så här. Nästa dag stod Johannes där igen med sina två lärjungar. När han såg Jesus komma sa han, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde Jesus. Och det är väl kännetecknande på att man tjänar Gud, att man vill gärna leda dem till Jesus. Man leder dem inte till sig själv, och det gjorde ju inte Johannes döparen. De började följa Jesus istället, så han blev kvar där själv. Jesus vände sig om och när han såg att de följde honom och frågade dem vad de ville. Många gånger så är det så med Herren, när vi börjar följa honom så frågar han, Mikael, vad vill du? Han vill komma liksom lite djupare i ens hjärtats samtal. De frågade, rabbi, det betyder lärare, var bor du? Han sa till dem, kom och se. Alltså, var håller du till, Jesus? Var finns du? Kom och se, säger han då. Då gick de med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var omkring 10:e timmen. Och ofta gör Herren så att han lockar oss till oss för att han liksom vill att vi ska vilja vara med honom. Var bor du? Var bor du i för gärningar? Vad vill du göra? Vad vill du vara? Ibland kanske det inte handlar om att göra så mycket utan mer om att vara tillsammans med. För att Jesus har sån underbar natur så han inte bara frälsar och räddar den som kommer till honom och öppnar sig för honom. Utan han smittar av sig också. Med sin kärlek och frid på ett sätt som bara han kan. Alltså hans ljus lyser in i oss och ändrar om oss i våra inre. Så vi får allt det där som vi egentligen behöver. Jag har inte många människor som jag träffar som säger att jag har för mycket frid och vila och för lite oro. Men tvärtom kan man ju sälja mig till skaran ibland. Va? Så vi behöver Jesus för vårt inre och han vill möta med oss. Jesaja 30:15 säger så här, jag bara läser. Ty så säger Herren, Herren, Israels heliga. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Stillhet och förtröstan. Och så står det längre ner. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att få visa er barmhärtighet. Ty Herren är en domens Gud, saliga är alla som väntar på honom. Bibeln har många underbara löften för den som väntar på Herren. vem väntar vi på? Vi väntar ju på han som har frälst oss. Det står ju i Bibeln att åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. De är inte födda blod eller köttets vilja, någon mans vilja, utan av Gud. Så Gud föder en människa på nytt som öppnar sitt hjärta för Jesus. Och då tillhör man Herren Jesus och han håller dig i sin starka hand. Och fader, Gud är din fader i himmelen. Det är han som lockar oss till oss. Han som vill dig och mig väl. Och det infinner sig en vila som sagt i, även då i efterföljelsen. Utifrån den relationen. Det är oftast där det brister i mitt liv, märker jag. Det är att jag har lite för bråttom ut ur hans närhet. Så han hinner inte tala in den frid och den vila som han vill ge mig och oss alla. Det är som skillnad, det vet ni ju själva. Att veta att man går i något som Gud leder en i, än att vara lite osäker. Men också själva det inre vittnesbörden, bara att vilan, han ger liv i anden. Det står så här i Hebreerbrevet. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad, står det i Hebreerbrevet 4:9. Alltså jag får vila från mina gärningar och gå in i hans. Och det ger ro till själen. Och det är underbart att veta att Gud tar hand om allt i ditt och mitt liv och det som vi lägger i hans händer. Jag läser en underbart vers till från Jesaja 6:4. Aldrig någonsin har man hört. Aldrig har något öra uppfattat. Aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Du kom för att hjälpa dem som övade rättfärdighet med fröjd. Dem som på dina vägar tänkte på dig. Så skönt att Gud vill hjälpa oss. Vi behöver inte hjälpa honom. Det är han som är den eviga utföraren. Ibland i och genom oss, ibland i och genom andra. Men det är ändå Gud som gör det. Och det ger en vila mitt i allt vi står i. Att det är Gud som verkar. Det är han som gör allting genom oss. Det är en bibelvers som är väldigt i omlopp nu med all rätt. Och det är den här från andra krön 7:13. Om jag tillsluter himlen så att inget regn faller. Och det är också en bild på att det kan vara täppt i andevärlden. Vi tänker på Sverige. Vi ser mycket av negativa saker ske. Våldsspiraler och liknande i vårt land. Och det känns som det är lite stängt. Då tänker jag inte då på regnet fysiskt utan Guds regn över oss. Guds andes regn. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Om jag sänder pest bland mitt folk. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn. Alltså någon som tillhör Jesus. Ödmjukar sig och ber. Och söker mitt ansikte. Och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen. Förlåta deras synd. Och skaffa läkedom åt deras land. Det är precis det underbara som Bruno och jag samtalar kring. Och även som du talar om. Att få enkelhet söka Jesus. Och söka hans ansikte. Det står till och med att man. För att be måste man ödmjuka sig lite. De som inte ber. Kanske behöver ödmjuka sig lite. För man ser kanske inte alltid sitt behov av Gud. När det går bra alltså. När det går dåligt så har vi en benägenhet att. Kanske bli lite mer desperat. I alla fall har jag det. Men vi får ödmjuka oss och landets vägnar också och be och söka hans ansikte, alltså söka honom som person. Det behöver inte alltid vara att jag säger så väldigt mycket, men jag söker honom. Ni vet skillnaden när man söker Gud och han kommer nära så där och man bara får en inre vila och han lyfter och så där. I den vandringen med Herren så är det mycket positivt som sker. Man får en, hur ska jag säga, urskiljningsförmåga och en skärpa att kunna se vad som är från Herren och vad som inte är det. Jag vet, ett som tar upp det, jag kan gå dit och läsa, som talar till mig så starkt för en tid sedan. Det har gjort det flera omgångar egentligen. Det är Ordspråksboken 2. Det blir så naturligt att kunna se saker och ting Det blir som klarhet i Guds närhet när ordet öppnas. Vi vet ju att Jesus Kristus är ju Guds vishet och rättfärdighet och vår helgelse och vår återlösning. Han är Guds vishet, och Ordspråksboken 2:12 talar just om visheten. Så vi kan ha med Jesus där som person i baktanken lite grann. I och med att han är ju den som öppnar skrifterna, som ger oss ljus, som kan ge uppenbarelse inifrån. Ingen annan kan det. För det är genom honom som Guds ande kommer till oss. Och visheten ska rädda dig. Jag ska innan jag läser det bara säga att det talas här om kvinnan, och det finns ju en andlig botten i det här också. Uppenbarelseboken talar om bruden, alltså den skara som tillhör Jesus, och så talas det om skökan. Det är alltså då något felaktigt som inte tillhör Jesus, men som ser ut som om det tillhörde Jesus. Alltså då lite falskt det ena och äkta det andra. Och så det har vi i med i bilden här när vi läser här. För det nämligen gäller att vara lite alert vad som är äkta och inte. Och då står det här att det är bara visheten, alltså Jesus själv, som med sitt ljus kan öppna. Så vi ser detta. Visheten ska rädda dig från det ondas väg. Från män som talar det som är förvänt, alltså inte sant. Det är lite vridet lite. Ifrån den som överger de rätta stegar för att färdas på mörkrets vägar. Ifrån den som gläds åt att göra det onda och gläder sig åt ondskans förvrängningar. Så lite skevt där någonting. Från den som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, alltså det här som inte var äkta. Från din nästas hustru som talar hala ord. Från henne som har övergivit sin ungdomsvän, och det tänker jag, ungdomsvän i Bibeln är ofta en bild på Jesus själv. Han är ju brudgummen och så vi är bruden. Som har glömt sitt Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. Det som går in till henne vänder aldrig tillbaka. Det finner inte livets stigar. Här ser man en visheten, alltså Jesus själv, ger en skärpa och ett ljus som gör att man inte går in i det som ser bra ut men som inte är rätt. Och det kommer vara mycket sånt i ändens tid. Det kommer vara mycket med kristna förtecken, men inte ligga andligt rätt med Gud. Så det är också den stora vinsten med bara vara tillsammans med Jesus och hans ord, även fast man kanske inte uträttar så mycket tycker man då. Men det blir en skärpa, man kan skilja saker och ting. Jag har varit med flera gånger, ska jag säga, när det har varit början till väckelseskeenden. Alltså det börjar röra sig ganska ordentligt. Folk har kommit till tro. Det börjar bli bön varje dag och såna här saker. Va? Men sen faller det samman. Och en stor del av mitt liv har jag liksom grunnat på det där. Vad är det beror på? Ni som har hört mig predika förut märker att jag kommer tillbaka till vissa saker ofta. Men det blir ju lite liksom så att vissa saker blir som ett med ens liv. För det är något man har varit igenom själv och något som Gud har gett en, tycker man i alla fall, lite ljus över. Och saker som man förstår på ett annat sätt än då man var i det och det brakar samman. Och vi ber ju och tror att Herren ska göra, besöka sitt folk, väcka oss som Guds folk och ut. Det kallas ju väckelse, att vi blir väckta först själva, fyllda med Guds ande och brinner. Och sen når det ut till människor över bygden och över vårt land. Och många människor öppnar sig för Jesus, blir födda på nytt och Guds barn. Och ja, hela samhällen kan ju förvandlas. Det sker ju egentligen i väldigt stor skala ska jag säga, i världen. Det är egentligen västvärlden här det inte sker. Det här är jättevanligt även i såna här länder som vi ser. Mellanöstern, Asien, Afrika, ska vi inte, stora människoskaror kommer till tro på Jesus. Vi pratar om tusentals per dag alltså. Vi har ju inte riktigt det ännu, men vi ser fram emot det, vi sträcker mot det och vi vet att Gud vill detta. Han vill komma med en sista skörd, tror vi, innan tidsåldern ska avslutas. Och som sagt, vad har hindrat de här väckelserna? Ja, jag har kommit fram till att många gånger har det varit att det börjar i anden men slutar i köttet. Och vi ska bara titta, jag är ju ofta inne på de sidorna, vet ni. Och bara titta lite grann på det. Och det är i all väl mening, för jag vet liksom att det här, vi har ju alla två naturer. Vi har ju den nya människan i Jesus Kristus. Och så har vi den gamla som till och med står att köttet sinne fiendskap med Gud. Alltså det är lite knepigt och egoistiskt. Och det var väl därför Jesus gav receptet att om någon vill följa mig ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors på var dag och följa mig. Det som finner sitt liv ska mista det, men som mister sitt liv ska finna det. Och det, då menar han ju den här gamla, tråkiga Mikael som är egoistisk och styr sitt liv själv och kanske inte tänker på så många andra. Det har Kristus tagit på korset för när han dog för hela skapelsen. Han sa att nu går en dom över den här världen. Nu ska denna världens första kastas ut. Och då, det innehöll mig också, det innehöll dig, och han dog för oss var och en, som Hebreerbrevet säger. Han smakade döden i alla ställen. Och det står till och med i Romarbrevet tydligt att vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så vi inte längre slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Så att Romarbrevet 6 egentligen lägger ju ner en grund med att hur blir man fri från synd? Ja, det är genom död med Kristus, och det har redan skett, men det måste också levas ut i våra liv, och det gör när vi vandrar i anden. Men vi ska titta lite grann på det här, men jag kan ta det från Galaterbrevet bara helt kort. Vi kan ta från Galaterbrevet 5:18. Här kommer vi kunna se varför det inte blir bra om man kör i mänsklig entusiasm ett väckelseverk. Om det börjar med Guds ande väcker. Men om man själv gasar på i entusiasm och drar på så att köttet liksom tar över och lever. För det finns ju en andlig nitälskan som Gud är upphov till när han väcker oss. Och så finns det en kötslig nitälskan. Det är jag själv som kraftresurs då. På sikt så leder det till klurigheter, för att vi kan inte producera något av andligt liv, kärlek, glädje, frid och sånt som vi kommer läsa om, som Guds ande kan. Men entusiasm och sånt kan vi producera själva. Och mycket har jag sett i väckelser som har varit, har börjat i ande, men sen blir det mer och mer entusiasm, glättighet, och Guds ande på något sätt drar sig undan och det försvinner hela skeendet. Och det jag tror bristen är just att man helt enkelt inte tar Jesu ord på allvar, att jag kan ingenting göra, men du Herre får ta sköta hela verket. Det är beroendet av Jesus. Han har ju sagt att utan mig kan ni ingenting göra. Det har man liksom lite skjutit åt sidan, och jag har gjort det också bitvis. Och då på något sätt stannar det av. Gud är väldigt tolerant, han kör rätt så länge ändå med en väckelse, men sen så backar han när det blir för mycket. Och det brukar falla med att man blir osams. Eller någon blir lite uppblåst och tycker sig vara bättre. Och så där så faller det samma som det brukar göra när människor gasar på. Då står det från 5:18 i Galaterbrevet så här. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Om vi stannar där bara. Stå under lagen och ledas av ande går alltså inte att göra samtidigt. För om vi står under lagen, då är det svårt att ledas av ande. Men vad är det att stå under lagen då? Ja, vad är lagen? Jag tar inte och läser så mycket. Jesus sa att sammanfattningen av lagen är att du ska älska Gud av hela ditt hjärta, din själ, din kraft och förstånd och ditt nästa som dig själv. Och det är underbart, fantastiskt och gott. Det är bara en enda hake i det, det att du och jag kan inte det. Annars hade det varit jättebra. Och om vi försöker då följa då Guds bud som är så gott och fantastiskt i egen kraft, då kommer jag under lagen. Och blir lagisk, blir fariseisk och vandrar i köttet. Nej, men jag vill ju göra gott. Ja, problemet är att du försökte själv. Så att, och vi kan bara läsa vidare vad som händer om jag fortsätter göra själv det som Gud har tänkt göra i oss istället. Då blir det så här. I 19. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet. Men sen blir det också avgudadyrkan och svart konst, alltså mörka krafter. Fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar och villoläror. Och det är ungefär vad som brukar komma ur ett stannande väckelseskede, det är splittringar och vill och lära. Illvilja, man blir avundsjuka på varann och så vidare, så fylleri, utsvängningar och annat sådant. Jag har sagt att i det förväg vad jag säger, vad jag redan har sagt, det som lever så ska inte ärva Guds rike. Men sen det Gud gör när vi förblir i Kristus och följer honom och tar emot av honom, det nämns som andens frukt. Det är däremot det kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det här är alltså andens frukt. Det är inte en ansträngning av min bästa vilja och ambition. Om jag försöker få fram det här själv, då blir jag en hycklare, farisee, rollspelare. För det måste födas. Utan då lägger jag bara på kosmetika på ett inre problem. Så att i ljuset av det här så förstår vi hur viktigt det är att vara död ifrån lagen. Alltså att det som driver oss utifrån, som kommer som form av krav på hur jag som kristen ska vara. Det kan bara leda mig egentligen till Jesus och hämta det liv och det ljus och det levande ord som han skapar i mitt inre. Och då är det ingen ansträngning längre, utan det är en lovprisning för det han gör i mig. Och det tror jag är det enda som kan bevara en väckelse riktigt sund. Om vi bara läser några rader från Romarbrevet 7 och 4. Så ser vi hur, om vi kommer ihåg att lagen var ju jättegod. Den var ju kalas. Om vi skulle älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själv, då skulle det vara himmel på jord, kan man tycka, va? Men bekymret är, som jag sa, att vi kan inte producera det här själva. Men vi kan öppna oss för han som kan. Så jag ska bara läsa helt kort. Det blir det här lite djuplodade kanske. Men det har blivit en del av mitt liv. För jag har sett det, som sagt, gå snett några gånger. Då står det så här. Så är också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från de döda för att ni ska bära frukt åt Gud. Det är en ganska fullspäckad vers det där. Alltså, när blev vi dödade från lagen? Ja, när vi dog med Kristus. När Kristus dog, dog du och jag. Då blev vi satta fria från lagen. Från att alltså uppfylla krav som kommer utifrån, som jag ändå inte kan uppfylla. Som leder till att jag blir rollspelare. Men jag får söka äkta vara i Kristus. Han får göra sitt verk i mig. Och jag behöver inte anstränga mig. För vi ska bära frukt åt Gud. Jag förblir i Kristus. Och vers 50. Så länge vi behärskades av vår onda natur, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden. Alltså, när lagen kom och sa, Bika, du ska göra det här, du ska göra det, du ska älska, du ska... Och jag försöker, då bär jag frukt åt döden. Du pratade här innan om att vi ska inte spela roller, och det är precis det vi inte ska. Men lagen får oss att göra det. Men när vi ser att vi är fria från lagen, när Kristus dog, för då dog jag. Och jag också, så länge vi behärskades av vår onda natur. Vad är onda naturen? Ja, det var den gamla människan. Vad hände med den? Ja, det citerade jag nyss, att den dog också med Kristus. Så jag är fri från det också. Jag är fri från att försöka behaga Gud i egen kraft. För jag, i Guds ögon har jag dött, och den som är död är fri från synd, läste vi nyss. Så att i och med att Kristus dog och jag var i honom, så är jag fri. Fri att ta emot av brudgum, han som älskar dig och mig. Fri att vila i honom, att vandra i honom, att tjäna i honom. Och han får ta ansvar på fruktbärandet. Han får ta ansvar om ditt och mitt liv. Han får bära dig och mig. Han får beskydda dig och mig. Han får leda dig och mig. Och han får göra sina mäktiga gärningar och leda oss. Då bär vi frukt. Och vi kan då läsa i vers 6 här, bara så vi fortsätter den här. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Alltså, vad var det som höll oss fångna? Det var jag själv, den gamla människan. Det jag dött på, för han dog på korset. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och sen kommer han ner och förklarar, är lagen ond? Nej, absolut inte, den är jättegod. Men jag kan inte hålla den i alla fall efter syndafallet. Det här tror jag är oerhört viktigt att det får jobba med oss så att man, det leder en in i den här totala beroendet av Herren. Jag kan inte själv, men du kan. Jag behöver inte kunna, men du kan åt mig. Du verkar genom mig. Din kärlek genom mig till andra räcker. Jag har inte själv kärlek till de som behandlar mig illa, men du har det. Och det ger en vila och det ger en, ja, det gör att Herren får fria händer och handla i våra liv. Och jag behöver inte då hamna i prestationsångest eller i ett rollspel där jag får gå och försöka visa mig bättre än vad jag har täckning för inombords. För då blir det ett glapp mellan yttre och inre som är ganska jobbigt att bära, vet jag av erfarenhet. Får jag läsa också någon underbar, det var några bibelverser, men jag släpper det lite, jag ska inte göra någon mer djupdykning i det här nu. Utan var en annan vers som jag hade med här på utkastet då. Det är också underbart att vi får se skillnaden på våra ansträngningar och Guds underbara, vad han gör med i oss här som tror på Jesus och vill vandra med honom. Inte för att vi är duktiga utan för att vi behöver honom. För att det är han som har dragit dig och mig till sig själv. Det är bra att påminna sig om. Alla oss här som ber till Jesus, talar med honom och vill vara med honom är inte en produktion av att du och jag kom på nu ska jag bli så här. Utan det är Gud som har förklarat sin kärlek till dig. För Jesus säger så här, ingen kan komma till mig om inte min fader i himmelen drar honom. Men jag ska väcka upp honom på sista dagen. Alltså att du kommer till Jesus beror på att fadern har dragit dig. Han drar dig och lockar dig in i Jesu famn. Jesus är den utkastade livbojen för att rädda dig och mig till himlen. Men det är fadern som kastar ut den, om man så säger, bilden. Så att Guds kärlek till dig var långt innan du kom på idén att öppna dig för Jesus och be till honom. Så börjar han verka och dra i dig. Och det gör oss väldigt trygga, vi som tror på Jesus. Att det är Guds initiativ. Det är han som har sträckt ut sina händer mot dig och mig genom Jesus. Och då kan vi läsa här också. Och se kontrasten mellan människans ondska och Guds godhet i Efesierbrevet 2, vers 1. Också er har Gud gjort levande, alltså i gemenskapen med honom i liv. Ni som var döda, alltså skilda från Gud, genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens vis och följde härskan över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner, alltså ondskans andemakt i dem. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Så nu får ni höra, Gud är underbar. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda, alltså skilda från honom, genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta, alltså räddade. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i det himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Här ser man människans ondska och Guds godhet. Och vilken skillnad det är. Och man ser också att det är egentligen två olika krafter som finns i universum. Det ena är Guds vilja och det andra är Satans uppror. Och det är de två krafterna som strider i universum. Och vi människor har ju en vilja att kunna öppna oss för både det ena och för det andra. Men att det är ändå Gud som gör verket i våra liv. Jag ska kanske inte säga så jättemycket mer. om det blir kanske för mycket då. Jag kan avsluta med att läsa något litet här bara som står i psalm 72. Det står om profetiskt om Jesus där. Ni vet ju att i Bibeln är ju Guds budskap till oss, och det handlar egentligen om Jesus allting. Och när man läser Bibeln lite i köttet, då handlar det bara om mig och jag och sådär. Men när man läser i Guds ande så handlar det om Jesus allting. Det handlar om han, och han är lösningen för dig och mig, för vår eviga räddning och för vår vandring här på jorden. Och ja, han är den med en öppen famn för dig och mig som omsluter oss, leder och skyddar och bevarar oss. Och det står från psalm 72:12. Ty han ska rädda den fattige som ropar, den betryckte som ingen hjälpare har. Han ska vara mild mot den svage och fattiga och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld ska han återlösa deras själ. Deras blod är dyrbart i hans ögon. Så vi har en frälsare som värnar om dig, som bryr sig om dig och mig, och som också tar hand om dig och mig. Och det ser inte alltid ut så när vi tittar oss runt i världen. Men Guds ord består, och Gud han håller vad han har lovat i sitt ord. Jesus sa så här att himmel och jord ska förgås. Alltså det kommer försvinna. Men mitt ord ska aldrig förgås. Så läs Guds ord varje dag och vet att det här kommer bevara mycket längre än den jord du går på. Den kanske inte håller så länge, det vet inte jag. Men Guds ord kommer bestå. Och Gud är mäktig, som vi sa i början, att bevara allt man lägger i hans hand. Allt man anförtror honom. Han är mäktig att bevara och ta hand om. Så vi får vila i Jesu mäktiga händer. Och fortsätta en sträcka till. Vi tackar dig, Herre Jesus, att vi har fått läsa ditt ord tillsammans. Vi tackar dig också för din kärlek och din nåd och din godhet mot oss. Jag tackar dig, Fader i himlen, att du är vår pappa och att du har hand om oss. Jag tackar dig för änglabeskydd runt oss och din starka hand omsluter oss. Jag prisar dig, Jesus, för att du är god och din nåd varar i evighet. Jag tackar dig för ditt blod som renar oss från all synd. Och jag tackar dig för din öppna famn. Jag tackar att du välsignar alla mina vänner och alla som lyssnar till detta med din härlighetsande. Amen. En fråga.